En podcast från Aftonbladet.
Att skaffa sig fiender är en av Donald Trumps supertalanger. Och skaran med antagonister och rivaler bara växer och växer för USA:s president.
Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here. And you're just asking questions because you're a stupid person. It's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. Their country stinks and we don't want them in our country. I could say that about other countries too.
Marjorie Taylor Greene, I don't think her life is in danger. I don't think anybody cares about her.
Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage.
Ja, det ni hörde här var ett litet potpurri av muntliga missiler som avfyrats den senaste tiden från Trump. I det sista klippet där handlade hans utspel om kongressledamoten Ilhan Omar som nyligen väckt Trumps irritation. Och särskilt utsatta för hans pikar och hån är kvinnor. För några veckor sedan avbröt han en journalist genom att kalla henne för gris. Men det är sannoliken inte bara kvinnliga journalister som hamnar i Trumps skottlinje. Presidenten har ju oftast något nedsättande att säga om de flesta som inte rättar sig i hans led. Vem är Trumps främsta fiende just nu? Varför riktar han så ofta sitt hat mot kvinnor? Och hur ser det ut med motståndarna i det egna MAGA-laget? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Jakob Stenberg, USA-kännare. Hej!
Hej!
Hur beroende är Donald Trump av tydliga fiender?
Han är helt beroende av tydliga fiender. Hela hans politiska karriär bygger på att han har tydliga fiender. Vi kommer ihåg när han kom fram som politisk kraft för exakt 10 år sedan. Hur gjorde han det? Jo, han började med att ge sig på Obama. Hävdade att Obama inte var född i USA, en tydlig fiende där. När han väl var inne i republikanernas primärval 2015-2016 hittade han en rad tydliga fiender. Jeb Bush, som kanske var den främsta utmanaren, men sedde med också Marco Rubio och Ted Cruz. Och sen har det rullat på. Och det är helt avgörande för Trump att ha det här narrativet, jag mot dem, eller vi mot dem, MAGA mot dem. Så det har byggt hela hans politiska karriär och det är hans livsluft. Och det är inte ovanligt att politiker har tydliga fiender. Men Trump är exceptionell och han har ju själv skapat många fiender som inte var hans fiender från början.
Och vem är han mest emot just nu?
Ja, var ska vi börja? Ska vi börja Venezuela med Maduro som han är som en tydlig fiende? Vi kan ta inom hans eget parti, till exempel Massey som är en kongressledamot, republikan, som är en av dem som ligger på för att man ska släppa alla Epstein-dokument. Vi kan ta en rad kvinnliga journalister senaste veckan. Vi kan även ta såklart en rad demokrater. Så att en lång lista på republikaner, demokrater, journalister och utrikesledare som är på hans fiendelista just nu.
Det här med journalister är ju intressant. Trump för ju sedan många år någon slags envist krig mot delar av mediekåren. Häromdagen så publicerade Vita huset en lista på olika medier och enskilda reportrar då som de anser är vilseledande och partiska. Varför finns den här listan?
Återigen där, redan från början har Trump pratat om att media är, eller som du säger, stora delar av media är folkets fiender och fake news, som man pratar om, alternativa fakta pratar man om för 10 år sedan. Så det här har varit helt centralt i Trumps framgång under de här senaste åren, att ge sig på media och göra det väldigt hårt. Nu har man ju då, som du säger, en hemsida på Vita husets hemsida, någon slags shitlist över medier som han inte tycker om, och de lyfter fram då exempel på vad han anser att media har fel, och sen liksom, så här var det egentligen. Det såg man ju kanske inte om man går tillbaka till Obama eller Bush eller Biden eller så, att man hade en sån tydlig också partsinlaga från presidentens sida, men det är ingen vanlig administration. Men jag tyckte det var lite överraskande just att man använde den officiella kanalen. Å andra sidan har man ju använt det officiella Vita huset kanaler på Instagram för att lägga ut när Trump slänga ner avföringen på demonstranter och så. Så att
just det.
Det är lite okonventionell metod, och det är också en del av hans framgång att han inte är en vanlig president. Det ska man inte glömma. Hade han varit en vanlig president så hade han inte blivit omvald, tror jag.
Det är särskilt kvinnliga journalister som blir måltavlor för Trump. Vi hörde här i inledningen av avsnittet att han kallade en reporter för Piggy, ett väldigt uppmärksammat klipp. En annan kvinnlig reporter blev kallad för korkad. Listan kan göras lång. Vad har Trump mött för reaktioner efter de här senaste uttalandena, attackerna?
Väldigt starka reaktioner från journalistförbund och från kvinnorättsorganisationer och från en rad både republikaner och framförallt demokrater.
Men han bryr sig inte så mycket om det.
Han bryr sig inte så mycket om det. Han fortsätter prata så. Det är så han pratar, och som vi har vant oss vid att han pratar, och ganska få trots allt höjer på ögonbrynen att han pratar så om journalister.
Men Trumps misogyna kvinnosyn, får vi väl ändå kalla den för, den är ju ändå väl dokumenterad. Är det just kvinnor som oftast blir Trumps främsta fiender? Vad säger du om det?
Nej, det ska jag inte säga. Däremot så är det lite olika hur hans kritik eller påhopp är mellan kvinnor och män. Att när det är kvinnor så är det ofta väldigt mycket utseendet, åldern, intelligens som han pratar om. Vi har otaliga exempel på det när han har kommenterat hur kvinnor ser ut eller att de är korkade. Det ser vi inte riktigt på samma sätt när det gäller män. Men med det sagt så ger han sig på båda könen. Men jag menar, om vi backar bandet igen till 10 år sedan, så då blev det en väldigt stor grej när han uttalade sig om Ted Cruz, senatorn från Texas. Och framförallt Ted Cruz fru, som han tyckte var väldigt ful, framförallt jämfört med hans fru Melania. Då blev det ju ramaskri, men det är 10 år sedan och mycket har hänt på den tiden.
Folk har vant sig kanske?
Folk har vant sig, och Ted Cruz har ju förlåtit Trump flera gånger om för det. Trump sa ju även att det fanns tecken på att Ted Cruz pappa hade skjutit Kennedy, och det är också förlåtet. Så att det har hänt mycket, och Trump har tänt på spelreglerna.
Ja, det är mycket som har sagts och tyckts om Trumps strategier och taktik, då särskilt gentemot medierna. Är den effektiv, skulle du säga?
Mycket effektiv. Han får ju stort genomslag för detta, och hans bas håller ju med honom. De tycker som han gör att media är vinklat. Och när Trump kom fram så fanns det ändå, jag tycker det var ofta ganska bristfällig skildring av Trump. Man fokuserade på de här uppenbara sakerna som han, liksom misogyna uttalanden och rasistiska och så, men själva politiken kom lite i skymundan, och jag kan förstå att det fanns en kritik mot media där, men på det här sättet har det ju liksom, det har blivit liksom institutionaliserat i Trumps retorik att prata så här om media. Så det är effektivt, men i det långa loppet så är det skadligt, tror jag, för den amerikanska demokratin att man pratar så här om media.
Kan det inte också funka som en skrämseltaktik? Alltså till slut kanske han har skrämt iväg ett par medier, ett par journalister, jo, från att ställa frågor.
Så är det ju, absolut. Och även i Vita huset pressrum så kan det ju finnas liksom journalister som drar sig för att ställa de allra tuffaste frågorna, om det innebär att man blir utskälld eller kanske till och med portas från pressrummet. Så att, visst, det kan funka med skrämseltaktik. Sen ska jag säga att USA har, no offense, världens bästa journalister och som jobbar, som inte bryr sig om detta. Men visst, för vissa journalister kan det absolut ha en skrämselinverkan.
Att Trump riktar ilskan mot utomstående, det hör till vardagen. Men har han någon ny nemesis i den egna MAGA-rörelsen? Det pratar vi om efter en kort paus. Häng kvar. Om vi ska ta klivet in till MAGA-rörelsen då, till Trumps eget läger. Hur ser det ut där? Hur stabil är Trump i de egna lägerna?
Ja, jag håller på med en egen poddserie om republikanerna efter Trump, så jag har varit i USA nu några veckor och pratat med många republikaner. Och MAGA-rörelsen är ju väldigt stark, det är ju liksom livsluften i republikanerna just nu, och Trump är den givna ledaren, det finns ingen som kan utmana honom överhuvudtaget. Men med det sagt så börjar fler och fler republikaner, märker man, inse att Trump kommer inte stå på valsedeln några fler gånger. När det är mellanårsval nu nästa år så är det väldigt många som, tror jag i alla fall, på ett eller annat sätt mer eller mindre subtilt kommer att försöka skilja sig från Donald Trump. Han har låga opinionssiffror, och som sagt, han kommer inte ställa upp igen. De kan inte bara haka på honom längre, utan de måste hitta sina egna vägar framöver. Jag tycker man ser det finns ganska många exempel bara senaste halvåret på att många inom republikanerna inte följer Trump-linjen fullt ut. Om det så är Marjorie Taylor Greene som är kongressledamot från Georgia, som har varit väldigt tydlig att hon inte håller med Trumps Israel-politik eller Ukraina-politik, eller när det gäller även så här sjukvårdspolitik. Vi ser det också från influencers som Tucker Carlson, som är kanske den viktigaste liksom influencern på konservativa sidan, som också kan inte alltid direkt säga att han inte är med Trump, men som ifrågasätter administrationen eller liksom de normerna inom republikanerna. Så jag tycker man ser tecken på detta, och det kommer nog förstärkas ännu mer, tror jag. Finns också, upplever jag, en viss Trump-fatig. Man pratar om att det finns en viss tröttnad. Och det är inte så konstigt. Han har ju varit den absolut mest dominanta spelaren i amerikansk politik i 10 år. Så vem som helst hade man ju tröttnat på vid det här laget. Och det tycker jag man märker även inom republikanerna.
Du nämnde ju Marjorie Taylor Greene här, som Trump nu kallar för Marjorie Traitor Greene. Alltså, hur hanterar Trump de här uppstickarna i den egna rörelsen? De som kanske går lite emot honom, som kanske vill bilda sina egna vägar, gå sina egna vägar.
Ja, men Marjorie Taylor Greene har väl liksom, han har både varit hård och snäll mot henne. Jag tror inte att han tar henne på så värst stort allvar. Hon ska också lämna sin plats i Washington väldigt snart. Tucker Carlson uttalar han respekt för, men däremot andra, till exempel Massey, som är en viktig ledamot i huset som ligger på med de här Epstein-utredningarna, där är han väldigt hård. Även en gammal räv som Mitch McConnell, som är liksom en sån som har dominerat republikanska senatorer i decennier, får mycket kritik av Donald Trump. Så han ger och tar, kan man lugnt säga. Och anledningen till Mitch McConnell nu är så pass hård som han inte var tidigare, det är för att han inte ställer upp för omval, och då är det väldigt bekvämt att vara det. Så, och det vet ju Trump också om, och därför kanske han bara väntar ut den dagen han lämnar.
Och då undrar man ju förstås, finns det någon motståndare som på riktigt skulle kunna vara ett hot som då Trump identifierar som en person som skulle kunna ta över? Där han känner sig kanske lite skrämd eller ja, som han känner sig nervös inför.
Men det jag tror man ska hålla ögonen på är J.D. Vance. Han kommer ju absolut inte göra en Mike Pence och gå helt emot Donald Trump. Han kanske inte ens kommer kritisera honom. Men jag tror att J.D. Vance är otroligt ung. Han är lika gammal som jag. Han är född 84. Och han har ju såklart ambitioner och kommer ställa upp i nästa presidentval. Och han kommer också behöva på något sätt hitta sin egen väg framåt. Han kanske också, i takt med att Trumps siffror går ner, ekonomin lyfter inte, att han måste också på något sätt hitta sätt att särskilja sig från Donald Trump.
Och det, men han är ju ändå kronprinsen.
Ja, det sägs det. Vi får väl se. Och man kan inte heller bara ärva den här liksom magarörelsen. Jag tror att han måste hitta sin väg. Och det återstår att se hur Trump tolkar det när J.D. Vance då försöker mejsla ut en egen bana. Han kan inte bara copy-pasta Donald Trump. Det går inte. Och det försöker Kamala Harris göra med Biden och säga att nej, men jag kommer inte på någonting som skiljer oss åt. Det kommer inte funka. Så jag tror att just för att han är så nära makten skulle kunna göra J.D. Vance då till en fiende. Men som sagt, det behöver inte vara några stora tidningsrubriker kring det. För jag tror det vore ju också väldigt korkat av J.D. Vance att gå ut för hårt. Men jag tror att det ska man hålla ögonen på, de här nyanserna som lär komma.
Han står ändå och spejar i kulisserna.
Ja, men det gör han absolut. Ja. Om man kan kalla det vicepresidenten för kuliss, men absolut.
Sen har vi ju, om vi ska gå till demokratsidan, så har vi ju en person som Aftin Benn, som gick väldigt starkt i mätningarna inför valet till representanthuset i Tennessee häromdagen bara, och väckte Trumps uppmärksamhet. Hon förlorade förvisso då i valet. Men är det en person som kan vara ett hot mot Trump och hans rörelse i framtiden?
Jag vet inte om hon specifikt är det. Hon är ju ganska okänd och hon förlorade trots allt sitt val, och det är alltid svårt att gå ut som en stark spelare när man har förlorat ett val. Det kan man fråga ganska många demokrater om genom åren. Men hon symboliserar någonting som jag tror utmanar Trump. Precis som Sara Mamdani i New York så pratade hon väldigt mycket om levnadskostnader. Precis som Donald Trump, jag pratade om ekonomin, pratade om de frågorna som ligger nära folk. Det som Kamala Harris hade väldigt svårt att ta till sig och förstå att folk vill ha svar på. Så hon symboliserar väldigt mycket det, där man ser nu i november så var det val i New York, det var guvernörsval i Virginia och i New Jersey, och även om de kom från olika delar av demokraterna så pratade de om detta, och det fattar man, och det märker man är väldigt effektivt. Så jag tror att hon är väl kanske, hon är en symbol, tror jag, för vad på vilken väg demokraterna är på. Och jag tror också att hon gick så pass bra i en sån delstat som Tennessee visar, tror jag i alla fall, att demokraterna ligger rätt bra till i mellanårsval, inför mellanårsvalet nästa år. I alla fall i representanthuset. Jag tror att republikanerna kommer att hålla senaten. Men hon symboliserar någonting som borde göra Trump orolig på riktigt.
Vem riskerar att bli Trumps nästa måltavla då?
Ja, var ska vi börja? Ja, men det finns ju gott om dem. Högsta domstolen hör vi ofta är liksom har väldigt nära åsikter till Donald Trump. Men nu är det ett fall i högsta domstolen som handlar om huruvida man ska godkänna Trumps tullar eller inte. Och där tror jag mycket väl att det ska kunna sluta i att man inte gör det, det vill säga att man går mot Donald Trump. Och då kan vi räkna med att han kommer skicka ut svar då mot dem. Och sen ju närmare mellanårsvalet vi kommer, desto mer kommer vi såklart se Donald Trump hitta nya fiender. Såklart demokrater, men också republikaner som han är missnöjd med. Och han kommer att välja då att säga att okej, då kommer jag pumpa in pengar i din utmanare, så är du körd. Så vi kommer se gott om nya fiender som vi kanske inte hade en aning om skulle bli fiender. Och det kan svänga snabbt också. Kom ihåg Mike Pence som inte gick emot Donald Trump en enda gång på 4 år förrän sista dagen när han valde att godkänna Biden som president. Nu är ju de såklart värsta ovänner. Så att det kan gå fort i Trumps vita hus.
Och du följer utvecklingen?
Ja, jag gör väl det.
Tack för att du kom, Jakob.
Tack.
Sist här, Jakob Stenberg, USA-kännare. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.